till På resa genom Sverige med Ann-Charlotte Föglind. Och det är jag som skriver och fotograferar böckerna På resa genom Sverige, där jag besöker olika landskap, deras gårdsbutiker och kaféer.
I detta avsnitt så besöker vi Ebba Frankenstein i hennes härliga chokladverkstad. Hon är en tjej som kommer från storstan som bytte till livet på Öland, där hon skapar sina fantastiska goda praliner. Hon är en mästare på smaker och hon får alltid till det med oväntade ingredienser. Så följ med här så besöker vi Ebba Frankenstein. Ebba, kul att du får ha det här med idag.
Kul att få vara med.
Ja. Du har ju en egen verksamhet som heter Fröken Frankenstein.
Ja, det stämmer.
Och Frankenstein, du får gärna berätta om ditt efternamn, för det är ju lite det som därför din verksamhet är Fröken Frankenstein.
Jag tycker att det rullar väldigt bra på tungan, men Frankenstein är mitt efternamn. Och det var väl kanske inte alltid jättekul att växa upp med när man var tonåring. Det var då man höll på att busringa och sådär. Men nu när man har ett företag så funkar det väldigt bra. Och min farfar har ju spårat det tillbaka till runt 1600-talet. Från Österrike då från början.
Spännande. Ja.
Så innan Mary Shelley skrev sin bok helt enkelt.
Ja, jag förstår detta. Men där har de ju fått återkoppla till det väldigt mycket, misstänka till den här boken då under din uppväxt. Ja. Men det är ju inte därför vi pratas vid, utan det är ju att du har en stor passion för choklad. Något som jag också har.
Ja, kul.
Ja. Så du får gärna berätta lite mer om detta.
Men jag har alltid varit vad jag kallar chokoholik. Alltid älskat choklad. Så jag vet inte varför jag inte kom på tidigare att det var det här jag skulle syssla med. Men choklad och att vara kreativ är väl liksom två av mina stora intressen.
Men vad gjorde du innan då?
Jag har alltid jobbat inom serviceyrket. På olika sätt. Så att, ja, bott i Stockholm utomlands i över 20 år innan jag landade på Öland.
Hur kommer det sig att du hamnade på Öland då?
Mina föräldrar flyttade hit för ganska länge sedan. Och jag började hälsa på dem och var lite så att oj, nu kommer jag krypa på väggen efter några dagar. Men varje gång jag kom ner så bara kändes det bättre och bättre. Och man ville inte åka tillbaka till storstan längre. När jag kom på vad jag ville göra så kände jag att en flytt till Öland kanske skulle funka.
Okej. Men hur blev du i branschen choklad då? För du har gått lite utbildningar och sånt.
Ja, alltså jag har ju länge funderat lite på den goda biten så att säga. Och varit inne och nosat på alltså utbildningar här i Sverige som konditorutbildningar och så. Men det är så mycket bröd och bullar och den biten som jag inte är intresserad av. Så det tog mig ganska lång tid innan jag hittade den här utbildningen i Schweiz som jag sedan hoppade på då. Och den inriktade sig på desserter och choklad.
Var någonstans i Schweiz var du?
Jag var i en stad som heter Luzern.
Luzern, ja.
Det är en jättevacker by i Schweiz.
Ja. Du berättade ju när vi träffades första gången när jag var och besökte dig att det fanns någon liten story bland prinsesstårtan där.
De hade ju en liten annan syn på innehållet.
Ja, i Schweiz så är man ju väldigt mycket för kirsch, som är körsbärslikör. Och när vi hade uppdrag och ja, vi hade en vecka när vi skulle göra tårtor då.
Mm.
Och då fick jag en annan tjej i uppdrag att göra bland annat prinsesstårta. Och då stod det ju deras recept att det skulle vara med kirsch. Och vi var så nej. I svensk prinsesstårta finns det ingen kirsch.
Verkligen inte.
Han sa att vi var tvungna att följa receptet. Så vi hade med väldigt, väldigt lite kirsch. Vilket vi fick bakning för då. Men
hur blev smaken kirsch och vaniljkräm, undrar jag då? Och marsipanen.
Ja, men det, alltså det funkar ju ihop. Och jag menar, vi har ju sylt i ofta. Det är inte helt fel så. Men man var väldigt trött på att Kirs skulle vara med i vart och vartannat recept där i Schweiz.
De är så körsbärsförälskade.
Ja, eller just i den här likören då.
Okej. Okay. Är det så i Sverige att de kombinerar kirsch med kanel? Körsbär och kanel?
Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Ja. Men det ska inte vara omöjligt.
Nej, för jag märkte det i USA, så var det en liten kärlek i Philadelphia. Att jag trodde ju röda karameller var jordgubb, så jag blev ju jätteglad när jag ser röda karameller. Men det var ju inte det, utan det kunde vara då körsbär och kanelkombinationer i tuggimin och sådana saker. Och det följer inte riktigt mig i smak i alla fall, om man säger så.
Så är det ju mycket med den här cherry, alltså cherry coke, cherry, alltså man har ju mycket körsbär i saker och ting. Så det förvånar mig.
Så jag bara funderar, är det en fluga från Schweiz, den där lilla körsbäret?
Det är en bra fråga, det kan.
Men det var ju inte bara baka massa tårtor, utan fick du göra praliner och sånt i Schweiz också, eller?
Ja, det fick vi, fast allting var väldigt kompakt på 6 månaders utbildning, så att man liksom satsade på en sak varje vecka. Och choklad då, det var ju inte så mycket av utbildningen som blev choklad. Däremot fick vi ju testa att göra chokladskulpturer och sånt, vilket var...
Gud vad spännande.
Men allting gjorde man liksom bara en gång. Och jag visste ju att jag ville hålla på mer med choklad.
Och vad hände då?
Man skulle ha 4 till 6 månaders praktik efter de här 6 månaderna i Schweiz. Och skolan hade mest kontakt med restauranger och hotell. Och jag blev erbjuden ett vad jag tyckte var väldigt intressant. En intressant praktikplats på Sandals Resort. Och då fick jag välja på att vara mellan på antingen Jamaica eller Turks and Caicos. Och jag har ju alltid dragit lite åt den världsdelen och den musiken och den kulturen. Men jag fick höra skräckhistoria om att om man hamnade på sådana resort så fick man ofta kanske inte göra någonting annat än frukostvagn eller sådär.
Ja, nej, då var det ju fel.
Det var, ja. Så jag letade istället upp en liten prisbelönt chokladfabrik i Skottland som heter Chocolate Tree. Och besvärade dem en del och bad och bönade om att få en praktikplats där. Och efter ett tag gick de med på det. Så jag bytte Västindien och Karibien mot ett regnigt Skottland.
Ja, det är en kontrast det där.
Det är väldigt kontrast. Jag var där mellan september till och med mars. Så det regnade väl 9 av 10 dagar typ.
Nej. Men fick du se lite av Skottland eller var det bara choklad för hela slanten?
Man jobbar ju typ 6 dagar i veckan. Men jag fick se lite och det är ett otroligt vackert land. Och sen så var det ju det här att de är ju... Det är de som jag var hos är fantastiska på choklad. Så att jag fick ju lära mig väldigt mycket.
Vad var det, några hemliga knep du lärde dig där eller...?
Alltså man hade ju gått in på det redan på skolan med temperering och sånt här. Men sen, de gör ju sin choklad från bönan, så att de kör ju sina bintbar som det heter. Det var ju väldigt intressant och det är ju det de har vunnit priser för också. Så att, jättekul att få vara liksom med om det.
Hur går den processen till då? Kakaobönan till...
Om i process. För det första gäller det att välja ut kakaobönor då. Och jag, alltså det är sånt man drömmer om att få göra en dag, men då vill jag göra som de gjorde, att man kan verkligen åka ut till små plantager och välja ut själv liksom, och börja jobba direkt med små plantager. Sen när man får hem bönorna så är det ju en process som att komma underfull med hur länge man ska rosta bönan för att man ska få den smaken man vill ha. Och sen är det ju hela den här biten med att tillverka själva chokladen då efter man har rostat bönorna. Och det är också en ganska lång process och det krävs mycket erfarenhet och kunskap och ja, man behöver ju ha lite pengar kanske för att kunna starta upp en sån grej.
Ja, jag kan tänka mig det, men vilken häftig upplevelse ändå få vara med i den processen.
Men det är också väldigt intressant för att det är så olika hur till exempel jag använder 70% i choklad. Som jag som är egentligen mest för ljus choklad tycker är väldigt god för den inte är så bitter och den är väldigt len. Så en 70% i choklad kan skilja sig åt väldigt mycket från en annan 70% i choklad. Beroende på då hur man fermenterar bönorna och hur man framförallt rostar kakaobönorna då för att få fram smakerna.
Wow. Men tog de fram också den kakaosmöret då som används till vit choklad eller de bara jobbade med vanlig mörk choklad?
Nej, de fick ju tillsätta kakaosmör.
Ja, de tog inte fram det själva utan de...
Nej, det var bönorna man fokuserade på att rosta liksom.
Ja, okej.
Okay. I ljus choklad så har du även i någon typ av mjölkprodukt då. Om du inte jobbar med vegansk vill säga, men... annars är det det som gör att du har mindre kakaohalt och så har du mer kakaosmör och mjölkprodukt eller mjölkpulver då i. Medan i mörk choklad så har du ingen mjölkprodukt i.
Man lär sig något nytt varje dag, säger jag då.
Ja, och det är väldigt mycket som händer där så att jag är långt ifrån expert på det området.
Ja, men du har fått provsmaka på det, kunskapen.
Ja.
Bara det är ju häftigt.
Men, ja, det är så mycket mer än vad man tror.
Ja. Vad fick du mer att göra i Skottland? För spännande.
De gör sin egen glass. Så det fick jag också göra. De hade förut ett litet café inne i Edinburgh. Som de tyvärr inte har kvar längre. Men, så jag ibland fick hjälpa till med tårtor till det. Annars så var det ju att göra praliner och chokladkakor. Och ja, allt sånt som var till.
Ja. Gjorde du skulpturer också?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okej. Du fick du göra en swish.
Jag önskar att man kunde få prova på det lite mer. För det var jätteroligt. Men det har inte blivit något sånt tyvärr.
Ja. Du nämnde det där med temperering av choklad. Det är ju något som är jätteviktigt. Man har ju hört det att fukt är ju inte den bästa vännen när man gör det, att det ska vara...
Nej, och inte för varmt heller. Nej. Inte för kallt heller å andra sidan. Ultimata är väl att ha mellan 17 till 19 grader i rummet som du är när du tempererar och sen så inte hög fuktighet då. Så det kan bli lite svårt på sommaren och det kan bli lite svårt på vintern, men sommaren är väl det som är mest svårt tror jag.
Ja, då tänker man på Edinburgh som det regnar så himla mycket. De har ju installerat dyra grejer där i det köket.
Ja, det var ju liksom inte fuktigt. Det är rått, men det är inte, det är ganska torrt ändå, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så det var ingen fuktig kyla.
Nej.
I alla fall inte där inne. Mm. Men det kan nog bero på hur bra isolerat man har det och sådär.
Ja. Men du flyttade i alla fall till Öland från det ena till det andra här i snabba ryck. Ja. Och hur hittar du den här sugan där du håller till och hur står det där?
Det huset jag köpte i samma by som mina föräldrar bor i. Så att när jag har varit och hälsat på dem så har jag ju sett det här huset. Och ju mer jag tyckte om att vara på Öland desto mer tänkte man sig men något sånt skulle man ju hitta. Och sen började jag fundera på om jag skulle flytta till Öland 2017 sommaren där. och bad mina föräldrar åka runt lite och kolla på hus som de tyckte kanske inte alltid var så himla lyckat. Jag är ganska mörkrädd och vissa var långt ute på landsbygden och sådär. Det är mycket som ska stämma liksom.
Det var ju en bra kombination.
Och sen det här att Öland, det är ju ändå, alltså det är mest, ja, det händer ju mest här på sommaren, men man ska kunna få det att funka hela året, så att då måste man fundera lite på var man ska placera sig. Mm. Och inte för högt norr upp och inte för långt söderut. För då kommer inte besökarna runt liksom hela året. Men jag var bara ett par månader efter jag hade börjat liksom fundera på det här med Öland och berg, att mina föräldrar kollade, så kom det här huset ut till försäljning. Mm. Och då kände jag lite att det måste vara någon mening med det.
Jo, det var det.
Ja, så åkte jag hit och tittade och det blev det mitt.
Men vad är det för aktiviteter du erbjuder året runt för att få besökare till dig?
Alltså aktiviteter vet jag inte om jag erbjuder. Alltså, jag försöker öppet året runt. Nu ligger jag ju väldigt bra till i Hårby. Det är inte allt för långt från fastlandet. Det finns andra här i byn som också har öppet, vilket hjälper. Sen är det ju så att det är lättast att köra aktiviteter på sommaren. Så då har vi startat upp någonting som vi kallar för sommarkvällar i Gårdbyn, när vi går samman i byn och kör lite större aktivitet ett par gånger under sommaren.
Ja. Vad erbjuds det förutom din choklad under de aktiviteterna?
Det är flera då som har öppet, så Eksgården som är en jättebra restaurang har öppet. Hembygdsföreningen kör, de hjälper till med allt möjligt. De har ibland olika, så att man får prova på eller uppveta någonting om Gårdby eller sådär. Och sen så har vi en, men gud, nu står det still.
Det är så mycket som händer.
Ja, nej, men vi är flera aktörer som kör. Mm. Vi har haft de senaste åren en liten pop-up fair trade butik. Vi har en kvinna som gör slöjd som har öppet. Och nu har vi fått in fotbollstjejerna och killarna, så de har lite aktiviteter för familjer. Jag bjuder in olika konstnärer och hantverkare i min trädgård. Precis. Så jag brukar ha 2-3 stycken varje gång. Mm. Och sen har jag även servering i trädgården av tårta och kaffe. Mm.
För du gör ju tårtor, eller ja, du gör ju lite tårtor, men du har ingen kaféverksamhet, är det inte, va?
Nej, det har jag inte. För servering vid speciella tillfällen. Mm. Och då är det de här sommarkvällarna och sen är det Öland Spirar som är på sommaren och skördefesten på hösten.
Ja. Vad är det för en tårta då? Kan du berätta mer om den?
Jag har en min signumtårta som är choklad- och kolatårta. Riktigt så här mastig, god chokladtårta.
Jag förstår att den var känd vida över, den här tårtan, och det var många beställningar.
Den har gått bra, men annars så gör jag mosttårtor och sen har jag även börjat göra veganska tårtor.
Amerikanska, eller vad sa du?
Veganska tårtor.
Veganska tårtor, ja.
Det kommer mer förfrågningar på det.
Okej, spännande. Mm. Mm. Men sen har vi ju kronan ändå, choklad.
Ja. Ja.
Och då är det ju en hel del praliner du skapar genom åren.
Ja. Det är det ju. Man är ju alltid sugen på att hitta på nya grejer. Och sen så inspireras man ju av olika säsonger. Till exempel vad som finns just där och då. Och även samarbete med andra här på ön. Som kan ge några smaker som är intressanta.
Kan vi gå in på de här smakerna? För att de är ju väldigt fantastiska när jag provade i somras.
Ja, tack.
Ja, det är inte varje gång man får ett tårtfat med olika praliner och smaska igenom och få njuta. Det är sådär jag har varje dag. Som jag älskar choklad, förstår du va?
Ja.
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 Men för du hade ju liksom fina former och sen så har du färg som knyter an till smakerna i pralinerna.
Mm.
Så ja. Berätta mer. Vi vill veta mer.
Jag har alltid lärt mig att man äter med ögonen. Så jag vill ju försöka få allting att se väldigt, alltså, ja, men inbjudande ut. Vilket gör att jag målar ju på praliner och på chokladkakor och på det mesta jag kommer åt.
Mm.
Och försöker liksom hitta en tråd med smak och färg och dofter och allt sånt där. Det är ju jättekul. Det är det som är roligt liksom. Och lära ifrån sig sen en produkt som man tycker är fin och god.
Ja, men du, gör du egna smaker eller hur kommer du fram till smakerna?
Jag kör ofta på känsla. Sen inspireras jag väldigt mycket av, alltså när man är inne till exempel, och om jag ska köpa, ja, beställa choklad eller fruktpuré som jag använder och sådär. Så kan man komma, liksom, så ser man någon ny smak som dyker upp och då, det går jag igång på liksom och funderar på, aha, men gud, vad kan man använda den till och vad kan man kombinera den med? Jag går inte så mycket på vad andra gör. Läsa receptböcker är inte så mycket för mig, utan jag kör ganska mycket på känsla bara. Och för det mesta funkar det bra, ibland går det mindre bra.
Mm. Vi har ju haft julen bakom oss här nu, så vad skulle det vara de typiska julsmakerna för dig?
Pepparkaka, lingon, eller en kombination av de två är också väldigt god. Sen är det glögg. Ägglikör tycker jag är en bra julsmak också. Någonting med apelsin och sen självklart saffran. Saffran måste man ju ha i pralinerna vid jul.
Ja. Och nu kommer ju våren. Det är ju en liten svår tid där i januari. Gör du nyårspraliner då eller?
Nej, jag har märkt att det är inte så stor grej att folk beställer. Utan jag började faktiskt med det 2022 då, att jag stänger ner min fabrik i januari.
Mm.
Och startar upp igen till Alla hjärtans dag i februari.
Oh, men februari, vad är det för smaker då?
I Alla hjärtans dag?
Mm.
Ja, men ros till exempel, eller litchi som är japansk kärleksblomma, champagne.
Där, jag tänkte champagne skulle dyka upp på nyår, men den kommer till Alla hjärtans dag istället.
Ja, det blir det då istället. Får vi se vad mer jag hittar på i år.
Mm.
Det dyker alltid upp någon ny smak förmodligen.
Ja. Men då finns de fruktsmakerna, är det ingenting du måste stå och veva ihop själv då? Rosenmarmelad eller rosenvatten?
Fyllningarna gör jag ju, antingen så kan jag göra gelé av en smak av frukt till exempel, för då blir den lite intensiv. Sen kan man kombinera den så att pralinen då blir tvådelad. Att man gör en gelé och en ganache som det heter, en chokladfyllning. Som jag kanske smaksätter med någonting annat då. Så för på det sättet tycker jag att smakerna kommer fram mycket mer än om man blandar alltihopa till en fyllning.
Ja.
Men alla fyllningar gör jag ju från grunden. Det är ingenting jag gör färdigt. Även om man kan göra det så är det ingenting jag gör.
Nej. Och till påsk, vad kommer då för smaker fram?
Oj, det vet jag inte riktigt idag faktiskt vad som kommer fram då. Det är för långt fram.
Det är för långt fram. Du har inte hunnit att ta nya smakerna där.
Men nej, till och med... det blir lite mer vår också. Och sen är det roliga med påsken tycker jag är att då gör jag ju mina påskägg som jag målar och fyller med praliner och sådär. Det,
Men ja. Du gör egna påsk... Är det så chokladägg fylld med praliner?
Ja, precis. Chokladägg. Oh. Som man gör lite större då. Som man får plats med 10-15 praliner i.
Åh, oh, kära.
Som att alltihopa.
Du levererar över hela Sverige, antar jag.
Ja, och de försöker ju måla sina också. Så det är jättekul. Det är mycket jobb, men det är roligt.
Men du har inte kommit till det stadiet att du får beställning och levererar inom Sverige? Ja.
Jo, jag skickar på beställning. Ja. Men jag har ingen webbshop. Men jag skickar på beställning. Och jag har ju vissa kunder som är här på sommaren som vill ha choklad även annars. Är med skicka och sådär.
Jag kan förstå att de blir beroendeframkallande, de här chokladpralinerna. tror mig. Vad är den tokigaste beställningen du någonsin har gjort för någon kund eller så i smaker? För du samarbetar ju med andra aktörer.
Ja, alltså det var nog en av mina absoluta första kunder var Hotell Borgholm. Och han ville basera sina praliner på sin örtagård. Vilket jag är inte så mycket för, man säger, matsmaker i choklad. Mm. Då fick jag essenser av honom som jag skulle använda. Och vissa av dem gick ju inte alls. Mm. Det var koriander till exempel, kunde jag inte få ihop. och det är ingen personlig favorit heller. Mm. Men det var intressant, för att då fick jag bland annat fänkål. Och det har ju blivit min signumpralin nu, fänkålskålapralin.
Ja, den var jättegod. Den var väldigt fin. Vad hade den för färg nu igen? Det var ju somras jag träffade dig. Eller ja. För ett tag sedan. Ja. Var den gul på eller nej?
Vad sa du?
Vilken färg har den pralinen?
Den har faktiskt ingen färg.
Den hade ingen? Ja, du ser.
Den är fyrkantig form som ser ut lite som trä. Men det är jättekul att få såna här utmaningar och sen så leder det till någonting som man absolut inte hade trott. Någonting bra då.
Men gjorde du 9 olika praliner eller hur många gjorde du till honom?
Nej, jag fick 7 essenser och jag fick ihop 4 olika smaker som jag tyckte funkade.
Då var det fänkålskolan och sen fick du...
Var det basilika som jag kombinerade med jordgubb. Geranium som är en pelargon som jag kom ner med hallon. Spännande. Och dill faktiskt som jag kombinerar med citron och yuzu.
Jamen, den lät ju den lät spännande. Varför jag nämnde 9 praliner, för det är ju att du viker ju egna askar där. Hur många praliner fick du plats i den? Om du var det?
Ja, det är 9 praliner som jag gör. Eller som jag gjorde från början.
Ja.
Sedan, vad är det nu?
Du har ökat det.
Ja, jag har faktiskt kommit med en till ask med 16 praliner.
Åh, kära tid.
Ja, det var så många som tyckte att de alltid fick dela på pralinerna. Det var så svårt. Så jag har gjort en ask med 16 praliner, men då är det 8 smaker och så är det 2 av varje istället.
Ja.
För du
berättade ju det att många kom utanför trädgården och sen så åt de upp choklad och sen var det slut. Och så ville de ha mer.
Ja, det är vissa som gör så, eller vissa som köper med sig för att de ska ta med till någon och sen bara, oj då, jag åt visst upp det.
Men det är ju bra betyg. Det är ju jättebra.
Ja, det är jättekul. Det är verkligen kul. Det är en otrolig kick när folk tycker om det man gör. Det är fantastiskt.
Ja, men det förstår jag. Men mosttårtorna får du ju många beställningar också på. Är det året runt också då?
Förlåt?
Det är året runt du får de här mosttårtorna.
Ja, jag ska faktiskt göra några till helgen. Och någon chokladtårta också. Så att det är året runt.
Det är året runt. Ja. Kul.
Ja, och det är roligt att få göra olika saker också så man inte bara står och gör samma sak hela tiden.
Nej, det måste vara enformigt att göra. Men på din lilla gård då har du en liten butik där du säljer dina chokladpraliner. Och vad är det mer du säljer där då?
Chokladkakor och bräck. Mm. Och nu har jag ju till exempel chokladbomber, det är ju väldigt populärt nu. höst och vinter. Så det är sådana som man gör varm choklad på. Jag försöker hela tiden förnya mig så att det dyker upp nya saker hela tiden. Nu har jag kommit med en grej som jag kallar för tre vänner.
Oh.
Det är lite mindre, ska man säga, nästan som tunna och blåtaktiga. Alltså så, tunna chokladbitar.
Ja.
I mörk, ljus och vit choklad i en liten cellofanpåse då.
Mm.
För att alla gillar olika, så då finns det någonting för alla.
Så du gör grejer med vit choklad också? För det såg jag inte när vi träffades.
Nej, jag gör ju inte det så ofta. Men nu måste jag göra det eftersom jag har en ny produkt som innehåller det.
Uh-huh.
Jag jobbar ju mest med min mörka choklad. Men det börjar bli mer och mer ljus choklad också. Sen har jag lite annan choklad som liksom man alltid får hålla på att temperera för hand. Och då tar lite längre tid och... Det kommer liksom alltid lite i skymundan då.
Mm. Ja, det kan jag förstå. Mm. Hur gör man när man tempererar en choklad?
Det beror på lite vilken typ. Eller ja, man tempererar ju all choklad. Men kurvan på temperering beror mycket på vilken typ av choklad det är. Om det är mörk, ljus eller vit choklad. Och sen även beroende på just den chokladen. Men man måste först då komma upp till en smältpunkt och den ligger ofta på runt 45 grader. Och sen ska man få ner de här graderna då. Som man säger, mörk choklad kanske man ska få ner till runt 27 grader.
Mm.
Och sen ska man få upp den igen till runt 31 grader. Beroende på då vilken typ av choklad det är. Är den jag använder är bäst när den är 31,9 till exempel.
Men hur får man ner temperaturen då?
Det kan man göra på olika sätt. Många gör så att de liksom, när de har smält choklad då, att de brer ut den på marmorbord.
Mm.
Då får man ner chokladtemperaturen väldigt snabbt. Och sen, men inte hela choklad då, utan man häller ut kanske två tredjedelar.
Mm.
Och så snabbt så rör man runt med en... Och sen så får man in den choklad igen i den som inte har varit på bordet då. Det är inte en metod som jag använder. För att jag tycker inte att det funkar med mig helt enkelt. Utan jag gör så att när jag har smält ner till det här runt 45 grader. Så tar jag i otempererad choklad lite i taget. Och sen så får man röra. Och så till slut så... går och choklad ner. Det tar lite längre tid, men för mig så funkar den metoden bättre.
Och temperera choklad, det är för att?
Man expanderar och kristallerna i choklad, vilket gör att den blir glansig. Och den som jag då som använder formar så släpper den från formarna. Och även då när man bryter en chokladbit så ska det liksom snäppa till lite snyggt sådär. Så det är det. Och sen, ja, glansen är ju mycket. Är chokladen inte tempererad så blir det ju att den blir lite grå och vitaktig efter ett litet tag. Okay. Om den inte tempererad. Mm.
Men om man tempererar choklad så får man inte den gråa hinnan?
Inte om du gör det rätt, nej. Men det handlar ju om väldigt lite. Liksom, som jag säger, min mörka choklad är bäst, den ligger runt 31,9.
Ja.
Så det handlar om mycket det ska förändras i grader, utan det är väldigt lite som gör en skillnad.
Mm.
Så det är, på sommaren så kan det vara ett aber att stå och temperera choklad.
Ja, det är ju det man har hört från många, att när det är mycket fukt i luften då är det ingen idé att stå och göra det.
Nej. Plus att du måste ju ha det som sagt väldigt svalt in i rummet också då när du står där. Och jag har ju det gamla 1800-talshus som inte är så här bra isolerade. Så där kan
det bli. Precis. Du har ju verkligen en tuff utmaning.
Ja, det har jag. Men då får man försöka att komma upp tidigt på morgonen kanske när det är lättare att temperera än på eftermiddagen.
Mm, du är en morgonpigg person då?
Nej, jag är ju nattmänniska.
Aj.
Ja, på sommaren får man offra sig. Så är det bara.
Ja, verkligen. Det är ju tur att det blir ljust tidigt då.
Ja, det är väldigt tur faktiskt.
Ja. Men många tror ju att när det blir grått att det är inte så bra att äta choklad. Men det är väl att det är smöret som tränger upp, eller?
Ja, alltså det är ju det här med att kristallerna inte har liksom hamnat rätt eller expanderat rätt. Choklad kan ju också bli grå när den är gammal, så att säga.
Mm.
Och otempererad choklad går ju lite åt det hållet. Mm. Det är inget farligt att äta så, men det ser ju kanske inte så aptitligt ut.
Men för jag fick höra att det är smöret som tränger upp då, eller stämmer det?
Det vet jag faktiskt inte.
Du vet inte detta? Nej, nej.
Jag vet inte, men det vet inte jag.
Vi ska ha det osagt då.
Ja, vi får lämna det osagt.
Ja. Nej, det var någon annan som skapade praliner som sa att det var smöret. Men det får man...
Ja, men samtidigt om man använder mörk choklad så är det ju inte smått kakaotmarin. Så att det får jag inte riktigt ihop heller.
Nej.
Däremot som med praliner så är det ju också att som mina praliner har inte så lång hållbarhetstid, för jag har inga tillsatser i.
Nej, det är ju bra.
Det kan ju handla om sånt också, för att jag menar, jag har ju grädde och fruktpuréer och sånt där i som gör att det blir kortare hållbarhetstid än vad det blir till exempel på chokladkakor och sånt jag gör.
Mm.
Och då vet jag inte om det är något sånt då som kan komma igenom på pralinerna om de blir gamla. Men det borde jag inte svara på.
Nej. Så hur länge håller dina praliner utan tillsatser
i? Ungefär 6 veckor.
6 veckor. Ja, de hinner ju alltid ta slut innan 6 veckor ändå. För att det går ju inte stå emot. Jag
hade en kvinna som hade haft sin chokladask i kylen, vilket man ju inte ska ha. Men hon hade tydligen sparat den i 1 år.
Oh, wow.
Och gick på att äta fortfarande. Men jag skulle inte rekommendera den.
Du, det är lite intressant, för i mitt förhållande så har vi en fin diskussion där. Jag säger att man ska aldrig äta choklad direkt från kylen. Den ska förvaras i rumstemperatur. Kan inte du ta upp det här så min partner får höra det här? Förklara ju varför.
Jag ska inte förvara i kyl. Det är inte bra för tempereringen. Och choklad ska inte vara för kall när man äter den heller. Men sen är det när du tar in och ut i värme och kyla så förstör du ju temperering.
Ja.
Så nej, choklad ska inte förvaras i kyl.
Åh, tack. Jag gick ju in på det här med att jag tycker det smakar bättre i rumstemperatur än i kylen.
Ja, men det gör det ju, för det smälter ju i munnen på ett helt annat sätt. Och det är det. Rätt tempererad choklad ska ju smälta liksom i munnen.
Ja. Oh, han ska få höra.
För förvaren i kyl, choklad ska man ju äta. Man ska ju njuta av den. Då ska man ju inte hålla på den.
Ja, men det förstår ju bara vi som gillar choklad. Skämt åsido.
Ja.
Ja. Vad tror du framtiden erbjuder för dig? Vad ser du i framtiden?
Nej, jag hoppas väl bara på att det här kommer funka, att folk kommer fortsätta gilla det jag gör, att man kommer liksom utveckla, sitta på nya grejer, nya smaker, nya samarbeten.
Ja. För du vill ju väl ändå ha det småskaligt, du vill ju inte skena vägen till stora.
Nej, jag vill inte ha någon. Jag vill inte bli för stor, för jag vill inte att det ska bli maskintillverkat, utan jag vill att det ska vara ett hantverk.
Ja.
Och det är väl också både en för- och nackdel. Jag har svårt att lämna ifrån mig någonting.
Ja.
Så efter mycket om och men så har min mamma börjat förvika askar. Innan var jag så att jag själv skulle göra allting. Men...
Det är ju skämtecken vad du visar det.
Ja, det ska vi inte ta upp.
Ja, hon får det, men vad snällt av dig.
Men jag är enormt tacksam över att jag har en mamma som hjälper mig. När man är liten som jag är, alltså i företagsmässigt, så har man inte riktigt råd med att anställa, även om folk tycker att ja, men det går väl bra för dig, du kan väl anställa folk. Men ja.
Det är ju så det, mycket kostnader.
Jag har inte kommit hit än och jag har svårt att släppa på att inte göra det. Ja.
Kanske det blir ett litet mindre företag med några du lär upp så de slipper åka till Skottland.
Ja.
Du har ju en dröm att ta fram från bönan. Det får du ju komma ihåg.
Ja, ja, ja. Jo, men det skulle vara jättekul att få göra det en dag. Verkligen. Jobba från bönan. Det är en dröm.
Men val av choklad, råchoklad, är det liksom från något specifik land som har den bästa chokladen som du köper ifrån?
Det är väldigt individuellt vad folk tycker. Mm. Men Madagaskar är väldigt bra choklad. Jag tycker Ghana är bra. Sen är det ju en del ställen i Sydamerika som också är väldigt bra. Ja, så att jag köper ju lite allt överallt ifrån, kan man väl säga, just nu. Men Madagaskar skulle vara intressant att åka till, definitivt. Och se att det antar sig.
Ja, men vem vet?
Mm, en dag kanske.
Du får skriva upp det som en drömmål.
Ja, vad gör det?
Så kommer ett vykort till mig där. Nu är jag här. Det ser jag fram emot.
Ja, det skulle verkligen vara kul.
Mm. När du har dina utställningar där på Spiran och Skördefesten, så har du ju lite utställningar i. För det är ju som en huvudbyggnad, som är det små sidobyggnader på din tomt.
Jag har ju boningshuset och sen är det två längor, om man säger, sådana små hus i sidan om. Och i den ena längan så har jag både tillverkning och min lilla butik.
Mm.
Och i den andra längan så är det egentligen ett gästrum, men som jag vid sådana tillfällen ibland har då någon utställare, något konstverk eller något sånt.
Ja. Gör ni de här loppisfynden som ni har i trädgården fortfarande?
Ja, inte så mycket faktiskt.
Det hinner inte med sig.
Nej, vi hinner nog inte med riktigt. Jag gör fortfarande lite luffarslöjd som jag tycker är roligt när jag har tid över, vilket jag inte har så mycket. Men annars är det nog mer att jag bjuder in liksom hantverkare och konstnärer som får stå för den delen.
Ja. Men jag hör ju att din mamma hjälper dig. Din pappa har inte fått bli insläppt än.
Nej, han är inte så händig.
Han är inte så händig?
Nej, han står för annat. Han är ofta den som har mycket att göra, hjälper mig att laga mat och liksom, ja, sådana grejer.
Ja.
Då för marktjänstgöring istället.
Ja.
Och laga mat åt mamma och mig när vi har jobbat långa dagar. Ja.
Han är familjens kock då?
Pappa?
Ja.
Ja, för mamma är också väldigt duktig på att laga mat. Och min bror är fantastisk på att laga mat.
Ja.
Det är jag som har fått över det steget och gått direkt på
dessert. Men alltså, det är ju ändå bra planerade för familjen. Du har tre som lagar mat och du står alltid för desserten. Den roligaste biten.
Ja. Nu är min bror och hans familj ganska så här hälsomänniskor. Så de äter inte så mycket sånt som jag gör.
Men du gör ju vegantårta, får du säga då.
Ja, och det har jag faktiskt mottagits väldigt bra av dem också.
Ja, men du ser, vad bra. Ann, det måste vara en söt tand i familjen, annars är det obalans.
Ja. Men, ja, min pappa är också det egentligen, men han har diabetes, han får lite hållen där.
Jag tror inte jag skulle klara av att ha diabetes. Det skulle vara extremt jobbigt, men...
Jag har också tänkt på det, för vi har ju åldersdiabetes, vilket ofta går i arv. Så det är jag ju orolig för. Sen var man ju väldigt orolig när covid kom också. Min bror, när han fick det precis i början, så tappar han ju både lukt och smaksinne. Oh. Det skulle ju vara förödiskt för mig att göra det.
Ja, fy fasiken. Ja.
Ja, eller för någon kock att göra det också. Men ja, så det gick man ju fundera på. Det får ju inte hända.
Nej, verkligen inte. Nej, det får du verkligen inte, för att du måste ju fortsätta med dina fina praliner. Ja. Vad heter det? Vad skulle vara dina bästa tips för de som vill ge sig in i chokladens värld?
Var inte rädda för att hoppa. För mig så tog det lång tid innan jag tog det här steget, för att jag hade en dröm om att jag skulle få göra det tillsammans med någon. Men ibland är det bästa man kan göra att ta det där läskiga steget ut bara. Och sen lek. Mm. Man måste ha roligt när man håller på med det, med smaker och allt möjligt. Och det, ja, man behöver inte vara så, alltså, tänka så mycket på vad andra gör och recept och allt sånt där, utan lek fram smaker och känsla och allt sånt där med själv.
Var lite wild and crazy.
Ja, men ha roligt liksom. Mm. Det är väl väldigt viktigt, tror jag.
Men det var väl kloka ord att avrunda det med?
Ja, sen ska man se om man kan få upp till det själv.
Jättetack, Emma. Men då avrundar vi denna intervjun där. Ja, tackar.
Denna podden är intimt.